Du lyssnar på Perspektiv, en podd från Vad vi vet, och jag heter Per Granqvist.
För att ta emot invandrare utan att integrera dem, det är ondskefullt. Det är helt meningslöst. Jag förstår inte vilket sätt du har hjälpt något. Det är som att ta fram en defibrillator om någon får hjärtinfarkt men sen inte trycka på knappen.
Hur blir man svensk? Handlar det om att lära sig uppskatta naturen? Äta sill och potatis? Äta lösgodis? Men äta hela ransonen på lördagar? Lära sig stå i kö? Lära sig förstå lagom? Lyssna på Håkan Hellström kanske? För om vi inte kan definiera svenskhet kommer det bli väldigt svårt för dem som vill bli svenskar att bli traktade som just svenskar. Det här är förstås ett lite fånigt resonemang, det förstår jag. Men samtidigt är det en av kärnfrågorna i vår integrationsdebatt. Ska folk som kommer hit integreras, bli en del av oss, eller assimileras, bli som oss? Svaret på den frågan handlar om hur toleranta eller intoleranta vi etablerade svenskar är i förhållande till nya svenskar. Arash Sanari är specialläkare och har dessutom skrivit en fascinerande bok om sin uppväxt och pappans projekt att göra familjen svenskare än tidigare. Han talar där om en slags välviljans rasism, om faran i att behandla andra som att de aldrig kommer klara av det. Boken Sverigevänner vänder och vrider på det här på ett sätt som i alla fall var nytt för mig, och då därför jag bad honom komma med i podden. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Och när du ändå är inne och petar det, så kan du också kolla på hur många andra avsnitt vi redan gjort med många intressanta ämnen. Det finns säkert något som intresserar dig där. Och har du synpunkter på den här podden eller tips på sånt vi borde ta upp, då når du alltid mig på perspektiv@vadvivet.se. Perspektiv@vadvivet.se. Och med det är dags för Arash Sanari. I boken skriver du om något du kallar för tyranni av låga förväntningar. Vad är det?
En tyranni av låga förväntningar. Jag tror att många folk använder många olika termer för det där. Jag skrev så i min bok. Folk säger välviljans rasism. Det finns många sätt att beskriva det. Jag är ingen socionom, så jag ska inte definiera exakt vad det är. Jag kan bara säga hur jag upplevde det. Men jag upplevde det som att trots att jag kom från en välutbildad familj, hade väldigt mycket läshuvud och allt som hör till, så hade man hela tiden inställningen att det här behöver inte vara så bra, vi behöver inte vänta oss så mycket av honom. Man utgick liksom från att det ska finnas något trauma här, det ska finnas någon ångest. Finns det någon PTSD? Kommer det här gå bra? Det var inte samma krav, det var inte samma känsla som många andra hade. Och det märkte jag när jag var liten, och det finns kvar och som sipprar igenom samhället fortfarande än idag. Än idag när jag träffar folk, det här är inte den första intervju jag gjort, och folk vill prata om sånt här, så brukar de säga att det har gått väldigt bra för dig och din familj och din syster.
Och liksom då, trots allt.
Trots allt, och redan då kan jag ibland tänka, har det? Varför säger du det? Jag ser inte att det inte har gått bra för mig, men det är vanlig familj med vanlig utbildning, med vanliga medelinkomster. Varför skulle vi inte ha det? Varför blir folk så imponerade där? Redan där märks att det finns någonting att, åh vad bra, åh vad kul, åh ni har verkligen lyckats.
Men bygger det på något slags idé om att det är synd om människor som har kommit hit?
Jag tror de här låga förväntningarna, eller en tyranni av låga förväntningar som jag pratar om. Ska vi gå igenom det, vad jag tror att det beror på?
Kör.
Jag tror att det är ganska tudelat. I mitt huvud så har jag en bild av att det är ganska tudelat. Det ena är, jag fick en känsla när jag kom hit redan, när jag var liten redan med en låga fattningsförmåga jag hade när jag var några få år gammal, så fick jag en känsla att det fanns en grupp i Sverige, och en grupp kanske finns överallt, som närmast fetischiserade det här med andra kulturer. Svenskar var ju inte nationalister. Gemene man var ju inte nationalist i Sverige. Det var ju väldigt fult att vara nationalistisk. Det var ju de flesta väldigt överens om, förutom en grupp i marginalen där. Men egentligen så fick jag känslan att det här är visst nationalister. Det är bara att de inte, så hänger inte upp sig på sin egen nation så mycket. Det är så självklart att den egna nationen är bra. Istället fetischerar man lite grann andra nationer. Och när man då kommer från en nation, då var det väldigt exotiskt. Det var väldigt så här, åh, era mat, eran kultur, era danser, era seder, eran religion. Det var väldigt intressant allt det där. Och då hör det nästan till bilden att då får inte ni vara som vi. Då finns det inte så mycket kvar att exotisera om ni är exakt som vi var. Så man ville nästan att vi som kom eller de som kom skulle vara väldigt annorlunda och exotiska och spännande.
Oj, vad konstigt maten smakar.
Ja, det byggde lite grann på det. Och känslan att ni vill kolla på samma serieprogram som oss, läser samma böcker, pratar samma språk sedan innan, tycker samma saker, är lika sekulära. Det var liksom inte den bilden man hade.
Det är slutet av 80-talet som familjen kom till Tjörn efter att ha flytt krigets Iran. Och din farsa är ingenjör och såg som många andra vid den här tiden Sverige som stora möjligheternas land. Liksom. Och,
ja.
Och då landar ni i det. Och då är det nästan lite knöligt att han är ingenjör. För den här bilden.
Liksom. Jag menar det, för den här bilden lite grann. Och det leder mig in till den andra delen av det här. Så om den första delen är det här att man närmast fetischerar andra kulturer och egentligen är en tvärtom nationalist. Liksom. För du tänker, en vanlig nationalist hänger väldigt mycket upp sig på sin egen nation och bryr sig inte så mycket om andra nationer. Och det här är egentligen spegel motsatsen nästan. Man hänger väldigt mycket upp sig på andra kulturer men bryr sig inte så mycket om sin egen. På samma sätt som jag ibland får känslan att du är en Antifa-medlem och någon skinnskall egentligen är spegelbilden av andra. Det var bara lite slump var du råka ut för någon 14. Det kändes så för mig ändå att det är lite samma sak. Och det andra benet var flyktingmottagandet byggde lite på den här bilden av att det skulle vara väldigt synd om de som kom. Det var liksom den bilden man hade. Att det här är människor som det är otroligt synd om. De kommer från extrem fattigdom. De är traumatiserade. De är inte som oss. Och den extrema syndkänslan, den bilden då var en kanske något barn från Afrika, du vet, med lite utsvälld mage och maskerar dem med filt och så. Kan de bo med etniskt samma människor så de känner sig trygga och så. Och båda de två bilderna, som båda två är grundade, kanske är välvilja, skapade tillsammans, tror jag, den här känslan som jag hade redan då av låga förväntningar.
För det blir någonting när det inte stämmer. Alltså, vad fan, ni kan ju inte ha resväsken. Ni ska ju komma med bylten.
Precis. Och prata fyra språk flytande och ha samma krav på saker som vi har i princip. Och vilja bo på samma sätt. Och det var inte alls
det är någonting att vi har lärt oss att betrakta Sverige genom andras ögon. Jag minns jag var inneboende en termin hos en familj i England. Och liksom sista veckan så pratade den här pappan i familjen allvar med mig och sa liksom att han upplevde som att jag hade liksom rackat ner på England då under den här terminen jag hade varit där. När jag i själva verket hade liksom jämfört allting. Men jag kan ju sen förstå, för jag har sagt att gud vad konstigt ni har som har VVS på utsidan av huset.
Just det.
Underförstått, vi har ju löst det betydligt mer begåvat. Och det var min observationsförmåga som ändå hela tiden var inställd på att upptäcka hur sämre det var.
Hänger upp det på deras kranar som har varmt och kallt vatten.
Ja, det är superopraktiskt. För det är praktiskt. Trevligt kanske vi inte har det i Sverige, men vi har det i alla fall väldigt praktiskt.
Verkligen.
Så det var liksom de låga förväntningarnas rasism mot deras VVS. Eller den stilen, liksom. För det är ju någonting det där också, det är synd om människor för att vi ska ta hand om dem. Och när vi inte tar hand om dem så, när det inte är synd om dem så vet vi inte riktigt vad vi ska göra.
Nej, och det kanske är det som, jag menar, vi har ju en väldigt livlig integration och invandringsdebatt som vi har haft tröttsamt länge i det här landet. Och jag tror anledningen till att det kanske blir så fel i många ögon är just det här att man hade kanske lite konstiga premisser. När det här projektet sattes igång på, jag vet inte när man säger att den stora integrationen och invandringen kom till Sverige, men jag skulle säga i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Det känns som att premisserna var lite skeva just på det sättet. Att premissen var att det skulle vara väldigt synd om folk när de kom hit. Det var liksom den premissen man byggde upp det på för att folk skulle, jag vet inte om det var för att folk skulle köpa det, men det kändes så som att det här är ganska svårsmält medicin. Det här är premisserna vi presenterade på. Och då var en av premisserna just det här att det är otroligt synd om de här människorna, ofantligt synd om dem. Då köpte ju folk kanske att okej, men då måste vi göra det här. Och sen kommer det komma folk där det inte, visst är det synd om dem för de har varit med om ett plötsligt trauma. Men innan dess, till exempel folk som kom från Iran, det kom väldigt ordnat samhälle. Det var inte människor som traumatiserades sen innan. Och då passade inte de in i den här premissen som så, var uppställd.
Så premissen var att vi får offra lite av välfärden, men det gör ju att vi också får se oss själva i deras tacksamma ögon.
Exakt.
Typ.
Exakt.
Och när det då visar sig att de som kommer hit är kanske till och med mer välutbildade än vad vi är, så blir det helt enkelt frågan, varför har vi då hjälpt dem?
Ja, och det är ju som är risken med att ställa upp en felaktig premiss är ju att om det bara skavar mot den felaktiga premissen så kan ju den typen av frågor komma upp. Om man ska gå vidare på det spåret så det här var kanske inte den enda premissen som jag tycker var felaktig. Jag hade känslan att ena premissen var det här, att det är väldigt otroligt synd om dem. Andra premissen som jag fick en känsla av var väldigt allrådande då, kanske fortfarande, men väldigt mycket i början. Det var också en del så här grumliga, rent faktabaserade argument som man byggde upp det på. Och det tror jag är livsfarligt. Du vet, om man har ett demokratiskt samhälle, framförallt om man inför regler, restriktioner eller åtgärder som inte är självklara, då måste de vara väldigt transparenta. Vi har alkoholmonopol i Sverige till exempel. Då får inte anledningarna bakom det vara lite så här grumliga varför vi har det. Utan då får man ju säga som det. Vi har det för att det ska hålla nere alkoholförbrukningen. Bör du säga så här konstiga argument, ja, det bidrar till att öka prostitution och inte ha våldsmonopol. Då kommer folk ifrågasätta det ganska fort och säga, vadå, det gör du inte alls det liksom. Och så kändes det som att vara med invandringen också, utan det var väldigt mycket argument om att vi behöver invandring. Vi har för ung befolkning. Vi behöver det för välfärden. Massa sådana typer av argument som jag tror var väldigt onödiga att använda, för att delvis visar de sig många kanske inte stämma. Folk som börjar ifrågasätta de argumenten börjar ifrågasätta hela projektet då. Och det är väl som onödiga, för det finns riktiga argument man kan ta till. Men jag tror det finns på riktigt många bra argument för invandring.
Sen vad skulle ett riktigt argument vara?
Det är inte säkert att du köper det. Alla behöver inte köpa det. Men visst finns det argument. Jag menar, det finns allt ifrån banala argument till att det gör samhället mer mångfaldigt, vilket många människor uppskattar. Det är ingen slump att många av världens mest drivna punkter för innovation och sådana här som London och New York är oftast väldigt mångfaldiga länder. Du kan gå ner och dra ner det mest banala som mat till exempel. Sen finns det rent krassa argument som att du vet, gå och kolla hemtjänsten och städning och många sådana saker som vi använder i Sverige. Vem är det som sköter det? Mm. Det är inte så att invandrare. Till exempel mycket av jämlikheten, om man ska gå in på de känsliga områden, den bygger ju kanske lite på axlarna av att det finns några som sköter de här arbetarna hemma istället.
Mm.
De gjorde en undersökning nu som visade att New York är USAs mest jämställda stad på alla parametrar de mäter. Var tror du det finns mest hembiträden och hemtjänst och städhjälp? Mm. I New York såklart. För det är det som krävs lite grann. Drar bort det helt och hållet och kanske vissa sådana projekt backar lite grann. Sen finns det också säkert riktiga sekundärvinster med att ta emot invandringar. Man får folk med annan etnisk bakgrund i Sverige som blir väldigt svenska och sen framöver kan bara jobba med utomlands, internationellt, med andra företag. Ska du stå upp med något företag i Iran så är det bättre att skicka mig än dig.
Mm,
dit förmodligen.
Helt säkert.
Så det finns ju riktiga argument. Synd att hänga upp sig på de här pseudo-argumenten tror jag. För återigen skapar det den stationen att folk börjar ifrågasätta dem och sen ifrågasätta
det
hela.
Att det där är, jag tycker nog att det där är rätt bra argument som du tar upp som pseudo-argument. Men jag kan också förstå att det är grundat i en slags känslan eller önskan. Kanske vill vi ha ett samhälle med mycket mångfald därför att vi har sett att det har man i USA. Och då får vi lite mer New York-känsla om det kan vara lite blattar här och där.
Ja.
Vi vill titta på ett gäng och titta, men det är tråkigt att det bara är vitt här. Det hade varit skönt med lite brunt och svart också, för det får mig att känna, alltså det skuttar hela tiden tillbaka till det där liksom självkänslan.
Ja.
Men om jag förstår det rätt så är det den här dubbelheten eller otydligheten har varit att vi inte har bestämt oss. Tar vi emot människor i Sverige för att det gynnar dem eller för att det gynnar oss?
Ja. Och har man det suddigt på det sättet, då tror jag då börjar hela projektet krackelera, vilket det lite grann gör i Sverige. Och det blir de här låga förväntningarnas rasist när man inte riktigt vet vem är det som tar emot, vad är inställningen här? Hur synd är de om dem? Ska vi bara klappa dem på huvudet? Kan de bo bland oss? Allt blir diffust när man inte har det ordentligt klart på sig början.
Men det är det, för du skriver om det på något ställe i boken, om att det här kan liksom leda till en slags dubbelhet eller liksom ihålighet i liksom debatten.
Skriver du det? Vad skriver jag med när jag kommer på mig om passagen?
jag tror det, men det känns som det i alla fall är en poäng här, liksom, att det, eftersom vi inte kan bestämma om det ena eller det andra,
ja.
Så då blir det diffust också att liksom förstå.
Ja, jo, men absolut blir det så. Och det blir, du vet, även om det grundas på välvilja så är det en konstig känsla när du å ena sidan under press från folk som har låga förväntningar av dig på grund av högerextrema åsikter och tycker att du är för mindre än vad du är.
Mm.
Å andra sidan folk som har låga tankar av dig på grund av välvilja och tycker att du är mindre än vad du är. Hos mig så tror jag skapar någon konstig känsla av att jag liksom, nu hade jag väldigt mycket hög press på mig hemifrån och lyckades väldigt bra ändå liksom, men det skapar någon konstig känsla av att varför gör jag det här? Varför tror de inte att jag ska klara det här? Och även jag hade någon period där jag levde upp till det här ett tag. För det är en väldigt så här kuriös del av vår psykologi, vi människor. Att man tänker så att någon tror lite om dig. Då ska du tänka att nu jävlar ska jag bevisa att det är inte så. Och ska du levela upp och visa det bättre. Men de flesta gör inte så. Utan växer man upp med att man tror lite om en, då gör man bara precis just det.
Ja.
Och till och med jag hade någon period där jag blev lite antisocial. Du vet, gick med keps bak och fram och skulle vara lite så här aggressiv på stan. Och, vilket var jättekonstigt, men det blir så.
Mm. För om jag tänker, om vi jämför med hur man har gjort i andra länder, så Kanada jämför vi oss ju hemskt gärna med när vi ska titta på olika välfärdssystem och de vi åker dit och de åker hit och vi tittar på varandra.
Ja.
Men just den här frågan har de ju skilt sig ganska markant från oss, för de pratar ju om mer eller mindre rakt ut att de plockar russinen i kakan.
Ja, och det kan man tycka vad man vill om. Jag har inte här för att kommentera egentligen det, men det tror jag är klarhet. Då tror jag inte det blir låga förväntningar. Har du plockat russinen i kakan, då kan du sen diskutera om det är korrekt att göra så eller inte av rent moraliska eller etiska skäl. Men det är väldigt klart vad du har gjort.
Mm.
Du vet att du får folk som då är russinen i kakan. Du förstår att de förmodligen inte behöver börja läsa alfabetet från början. Du vet att de förmodligen kommer ha krav på sina boende. De förväntas in i arbetsmarknaden. Det är enkelt att utvärdera. Så klarhet, även om det kan vara moraliskt svårt, det är enkelt.
Och sen kan du parallellt ta ett annat spår som är flyktingar, och det är människor som det är synd om och som vi behöver ta hand om under en period. Och sen är både vi och dem så att säga överens om att sen vill de hem igen.
Och då är det också klart. Då vet du precis vad som gäller för dem. Då behövs en annan typ av introducering, andra typ av förväntningar och helt annan typ av upplägg. Intellektuell klarhet brukar på sikt gynna sig, även om det känns enkelt i början och bara trassla ihop argumenten, tror jag.
Ja, och jag tänker också, det är den här liksom, vi får den här brunsmetandet som jag är liksom så trött på, och jag har liksom tjatat om det några gånger i det här sammanhanget liksom, med att, liksom, när, att om du kallar mig för rasist, ja, alltså det är klart att jag kanske behöver reflektera om jag har sagt något eller gjort något eller så, men i grund och botten så får du kalla mig vad du vill, det ska ju inte definiera mig.
Nej.
Utan det blir också så fånigt när den här associationen, där vi bara, men du befinner dig i det här sammanhanget, nu har vi stubbeltrampen från 30-talet, bla bla bla. Bara, att det är i så fall kanske att du har hejlat lite på fritiden som är problemet. Det är inte bara att du har varit i det här sammanhanget. Det blir något där debatten om debatten som också färgar det här. Och då kanske man kan förstå att ett parti som driver en fråga väldigt tydligt får en framgång.
Ja. Det är inte jättekonstigt. Det är synd, men det är inte konstigt.
För det är, för jag tänker på Sverigedemokraternas politik bygger också lite grann på det där som att alltså, vi tar emot de som det är synd om, och sen finns det människor som då inte verkar vara synd om, och då skapas det liksom en klyfta däremellan som man kan exploatera.
Exakt, där kan man slå in en kil. Precis så blir det. När det är lite grumliga premisser, och det gäller alla frågor, så är det ofta en tidsfråga innan någon korrekt plockar upp den grumligheten. Och så slår in en kil och konstant påpekar den grumligheten. Vilket är otroligt viktigt att du inte har det i lite kontroversiella frågor.
Så frågan är hur man skulle göra då? Alltså vad skulle du... Är du för att man skulle sluta ta emot människor? Eller tycker du att man skulle ändra det? Eller skulle man vara tydlig? Eller liksom, jag fattar att det här är en jävla stor fråga att ställa. Eftersom vi har hållit på och pratat om det här nu i väldigt många år.
Jag gav ett exempel någon gång när jag lyssnade på... Ibland lyssnar jag på persiska nyhetssändningar och program från Iran. Och det är väldigt sällan man ser ärlighet där, liksom, utan det är väldigt statsstyrt och väldigt speciellt med svenska koncept. Men någon gång ett udda inslag av ärlighet, så intervjuade de någon form av polismästare i Teheran, tror jag det var. Jag får inte citera mig på det, men jag tror det var polismästaren i Teheran. Och så frågade de, vad gör du åt den här opiumepidemin som vi har här? För det är enormt mycket opium i Iran. Tvåsiffrigt antal av alla ungdomar är beroende, sägs det. Och i detta ovanliga inslag av ärlighet så sa han att jag gör absolut ingenting åt det. Absolut ingenting.
och det låter jättekonstigt. Varför inte det?
Och så frågar journalisten, vad menar du? Nej, sa han, jag lyfter inte ett finger. Och hon bara, men det är inte ditt jobb. Så han, nej, sa han, det kan du tycka om du vill. Men om jag är anställd som städare i ett rum och jag ska stödja upp en vattenskada och vattenkranen är på, då kommer inte jag bara torka upp någonting. Utan antingen stänger jag av vattenkranen, eller så skiter jag och torkar. Det är ett meningslöst att torka upp så länge den kranen är på. Och med det menar han att jag tänker inte hålla på och göra någonting om det. Om ni subventionerar opium i landet i princip och att låta det flöda in fritt, hur fan ska jag då kunna göra någonting åt det? Jag kan hjälpa inte med att gripa några hallikar på stan. Och med det jämförande vill jag säga att jag tror att vi kanske har nått en sån punkt i Sverige också, att det här har blivit så infekterad debatt. Så att jag tror vi måste få död på den debatten. För så länge som vi konstant pratar invandring, så kan vi inte liksom prata integration. Och integration är det enda som är intressant egentligen. Invandring är ointressant jämfört med det. Och just nu går det inte att göra det. Så fort du försöker prata integration, jag menar, vi kryllar av invandrare i Sverige som är superintegrerade, superliberala, sekulära, sträcker ut handen till svenskar hela tiden. Men vi kommer ingenstans, för det sitter en stor växande grupp, skulle jag säga, med armarna i kors och säga okej, ni kanske har rätt, men vad ska vi göra med nästa 50 000? Och nästa 150 000? Och nästa 250 000? Och nästa 350 000? Och så fastnar man där och så cyklar man tillbaka dit hela tiden och kommer ingenstans. Så jag tror att vi under en period behöver dra ner invandringen, det tror jag absolut. För att komma bort från den frågan och sen kunna fokusera på integrationsfrågan. För att ta emot invandrare utan att integrera dem, det är ondskefullt. Det är helt meningslöst.
Mm.
Och jag förstår inte på vilket sätt du har hjälpt något. Det är som att ta fram en defibrillator om någon får hjärtinfarkt men sen inte trycka på knappen. För du säger att nej, men den vill jag inte trycka på, jag har bara gjort halva arbetet. Då kan du lika skita i det.
Mm.
Jag tror inte vi kommer lösa det förrän vi får tyst på den debatten under en kort period. Jag vet inte hur lång, men en period. Och sen kan vi lägga allt fokus på integrationsdebatten. Och den är svår, men jag tror inte den är omöjlig. Jag tror det finns en hel radda åtgärder som skulle fungera.
Och framförallt eftersom det ju, som du säger, finns väldigt mycket exempel på folk som är väl integrerade svenskar. Massvis. Nya svenskar som är väldigt väl integrerade här. Så att uppenbarligen så går det ju.
Det, absolut det går. Och det, bara utrymmet, andningsutrymmet skapas för att prata om det här och verkligen kunna ta tag i det här och inte konstant cirkulera tillbaka till invandringsfrågan. Det är lite temat i min bok Sverigevänner, att jag tror att segregering är det som måste brytas med vilka medel som helst.
Mm.
I segregation så går det inte. Ingenting fungerar då. Och jag tror det går att bryta upp det på sikt. Det kommer säkert kräva att vi har en vänster i Sverige som inser att en del åtgärder kommer låta riktade och hårda då. Och då får man inte vråla rasist direkt när det sker, för då kommer man inte göra några framsteg. Och vi måste ha en höger som inser att det kommer kosta en jävla massa pengar. Och man bör man då tjuta direkt att de här pengarna kunde gått till sjuksköterskor eller svenska barn eller sådär. Ja, då kommer man inte heller göra några framsteg. Så jag tror båda de här grupperna måste liksom skrika in i en kudde under en period och ta den kostnaden och de åtgärder som faktiskt kommer krävas. Jag är helt säker på att det går. Men jag är också rätt säker på att det kommer inte gå så länge man konstant sitter och pratar om invandring.
Jag tänker också att Sverige är ju alltså ett relativt nytt land på det här området.
Ja, väldigt nytt.
Alltså folk har ju hetat Per Granqvist här i tusentals år. Och det har funnits många sådana också. Så att det är ju liksom... det är ju lite för många kanske. Men det, alltså det finns ju någonting som ser väldigt lika ut. Vi hade lite chilenare som kom. Först kom lite italienare efter andra världskriget. Vi hade chilenare som kom sedan på 70-talet. Och de var ju som dessutom sossar allihopa. Så det fanns en ideologisk som... integration redan.
Precis.
Och sen så kom det folk från Balkan. De såg i alla fall ut som de hette Per i princip allihopa. Och sen så kom då folk som hade andra hudfärger. Det blev liksom visuell mångfald.
Ja.
Men det är ju 20 år sedan.
Ja.
Så det finns också någonting banalt över det att liksom alla andra länder har självklart haft problem med det här. När grupper lever intill varandra. USA som är det stora exemplet vi alltid lyfter fram, vi då ska ta liksom New York. De har ju hållit på med det här i bokstavligt talat 250 år.
Ja.
Så att det blir lite narcissistiskt tror jag att ord du använder, att liksom tro att vi ska kunna komma klara av det här bara.
På 10 år bara så knäcker vi det som ingen
Hello,
annan knäcker.
Hello, jag är från Sweden. We have a system.
Ja, exakt. Jo, men så är det. Och det
kan man ISO-certifiera?
Där tycker jag inte man ska vara så hård mot sig själv ändå som svensk. Det är inte så jävla konstigt. Det är som du säger. Det här är ett svårt projekt liksom. Men jag tror svenskar kan levela upp. Är det någonting svenskar är bra på så är det att ändra sig som kollektiv. Gör plötsliga fundamentala skillnader. Det svenska går för en dag att göra på ett visst sätt och sen bestämmer man sig. Det uppstår konsensus på det här fantastiska konsensusättet i Sverige och så några år senare är man annorlunda. Och det tror jag svenskar kommer kunna levela upp kring det som krävs för att klara integrationen också. För det är faktiskt lite mitt, ditt och varenda person som lyssnar på det här, deras jobb också. Integration är ju någonting som du vet, det är ju mellanmänskligt.
Mm.
Så om man har levt i ett system som ändå har röstat för att ha mycket invandring som vi har gjort i 25 år i Sverige, like it or not, då är du det även ditt ansvar som medborgare lite grann att hjälpa till i det här. Men Stefan Löfven kan ju inte integrera folk åt dig. Jag menar, vi har byggt upp en kultur som har funkat, men det är dags att ändra det lite grann nu. I alla kulturer i hela världen söder om Trelleborg så bjuder man liksom över folk på mat. Kommer någon ny i huset eller grannskapet, då tar man med dem, visar dem, interagerar med dem. Det är det som är integration liksom. Och det har inte svenskar behövt göra, för vi har varit en homogen kultur, alla vet. Men nu är det nog dags att behöva göra det, tror jag. Bjud över på jul, bjud över på midsommar, ta med ut på båten. Gör du inte det, så kommer inte integrationen lyckas, för det kan inte någon uppifrån göra. Så det är ju ett helt annat ben som inte går att glömma också, att det här måste svenskar också börja göra.
Mm.
Och även om du sitter hemma och lyssnar på det och säger, jag har inte velat ha integration, tough luck. Du har ändå levt i ett politiskt system som har röstat för dig i 25 år. Nu får du bidra.
Mm, verkligen. Vilka tre böcker har inspirerat dig eller påverkat dig i den här frågan?
Jag vet inte om det är direkt kopplat. Allt är ju snett och diagonalt kopplat på något sätt. Men jag läste Gun, Germs and Steel av Jared Diamond, som på något sätt rullar över snyggt. Den Sapiens som alla har läst de senaste åren. Jag tror de är väldigt bra. En bra grund som människor står på. Det är svårt att vara. Man får en sån helhetssyn av världen på något sätt. Så jag tror det vaccinerar den mot rasism på ett hyfsat bra plan.
Mm.
Så de två böckerna tycker jag är. Jag skulle rekommendera alla att läsa dem.
Mm.
Jag läste The Righteous Mind av Jonathan Haidt ganska nyligen, om man ska ta en mer aktuell bok. Som också förklarar sånt här en del. Varför människor tycker som de gör, röstar som de gör. Så de tre böckerna skulle jag rekommendera alla att plocka upp.
För det känns ju, Sapiens är precis jätte, som sagt, alla har läst den. Men det är ju det där man pratar om när astronauter kommer ut i rymden och ser tillbaka på jorden, så får man vad man kallar för the overview effect. Att man bara, åh, herrejävlar.
Vilka små problem vi har egentligen.
Vilka små problem vi har egentligen liksom. Så att, men att det väl också är just det där att man inser att ska man göra någonting, det enda som, den gamla klyschen, att det enda som blir gjort är det som görs.
Så är det,
att prata lite mycket om det. Tack snälla för att du kom till podden.
Tack för att vi kom.
Det där var alltså Arash Sanari, specialistläkare som också skrivit boken Sverigevänner om sin uppväxt. Vem tror du skulle uppskatta att höra det här samtalet för att få nya perspektiv på detta ständigt aktuella ämne? Tipsa dem med hjälpa knappen i appen. Det tar max några sekunder och du gör någon annan glad för att du tänker på det. Och när du ändå inte petar dig i appen, om du har en Apple Podcast eller Acast-app som du lyssnar på det här på, då kan du också passa på att ge oss betyg. Ju fler högre betyg vi får, ju fler hittar den här podden och ju fler får perspektiv. I sociala kanaler så hittar du allting av podden på hashtag perspektivpodden. Producent är Jens Back, det är också han som fixat med ljudet. Jag heter Per Granqvist och Perspektiv är en podd från Vad vi vet. Om du vill ha faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen varenda dag, följ då Vad vi vet på Insta, Facebook eller i alla möjliga sociala kanaler där vi alltid heter just Vad vi vet. Det var allt för idag, på återhörande.